Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och aldrig mer tillbaka gå.
God afton, höglandet. Nu följer programmet Helgtankar som sänds via radio NKS, Höglandets närradio, P5 103,9 MHz. Programmet är producerat av Höglandskyrkan i Nässjö. Jag som leder programmet heter Lennart Thorsson och tekniker i studion är Monica Svensson. Och vi börjar med att lyssna till en Anebygrupp som sjunger Saliga visshet.
Saliga visshet, Jesus är med.
Söndag är det tredje söndagen i fastelagstiden. Och den föreslagna evangelietexten är från Markus evangelium kapitel 9 och vers 14 till och med 29. Och jag läser. När Jesus och hans lärjungar kom tillbaka till lärjungarna, det var Petrus, Jakob och Johannes som var med Jesus uppe på ett högt berg, men nu återvänder de till de andra. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk samlade omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när de fick se folket, men när folket fick se Jesus, greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag kommer till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom. Och han tugga fragda och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte. Jesus sa: detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara ibland er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fragda kring munnen. Jesus frågade hans svar: hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade: sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade faderns pojkens svar: jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden: du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och får så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Jesus svarade: den sorten kan bara drivas ut med bön. Amen. Förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. En förtvivlad pappa har sökt upp Jesus och hans lärjungar, berättar Markus i det 9:e kapitlet av sitt evangelium. Och fadern är förtvivlad. Hans son är antastad av onda makter. En demon som får pojken att ropa och skrika och kasta sig viljelöst omkull med fragda kring munnen. Nu har pojken och fadern sökt upp Jesu lärjungar. Säkert därför att de hade hört berättas om hur de drivit ut många onda andar. Nu var det bara några av Jesu lärjungar, närmare bestämt 9 stycken, som var på plats. Men han bad dem om hjälp. Men till hans stora besvikelse så kunde de inte hjälpa hans son. De hade ingen makt över demonen. Och då utbryter en upprörd diskussion kring det som har hänt, eller kanske ännu mer kring det som inte har hänt. Ett antal skriftlärda, religiösa experter är på plats. Och de tar tillfället att kritisera Jesu lärjungar, och det med Jesus själv. Det är ju han som har undervisat dem. Och det är han som har sagt till dem att de ska gå ut och driva ut onda andar. Och att de ska göra det i hans namn. Men nu visar det sig att de ingenting förmår. Vilken skam och nesa för lärjungarna. Och vilken skam och nesa för Jesus själv som gett dem uppdraget. Undra på att samtalet blir upprört. Då plötsligt, och tydligen till allas förvåning, så står Jesus mitt ibland dem. Han hade varit uppe på ett högt berg för att be tillsammans med Petrus och Jakob och Johannes. Men nu är han tillbaka. Och när folket får syn på Jesus skyndar de sig att gå fram till honom och hälsa på honom. Och Jesus frågar, vad är det ni diskuterar? I Sverige idag så finns det många föräldrar som jag tror kan känna igen sig i den här situationen. Föräldrar som likt fadern i bibelberättelsen känner djupt nöd för sina barn. Som ber för sina barn. Barn som lider av olika fysiska och psykiska sjukdomar och besvär. Eller barn som har hamnat i fel umgänge, i fel gäng och är på väg åt alldeles fel håll i livet. Eller andra problematiska situationer. Föräldrar som gör allt för att hjälpa sina barn. Som söker läkare och vård. Och som ibland kanske också ropar till Gud. Och ber om att han ska hjälpa deras barn. Och det är gott att de gör så. Vår Gud lyssnar till den som ber. Ropa till mig i nöden. Så ska jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Står det i psalm 50, vers 50, 15 i Psaltaren. Psalm 50, vers 15. Vad är det ni diskuterar? Frågar Jesus. Och då kommer fadern fram och tar till orda. Jag har kommit till dig med min son. Och man liksom kan ana hur diskussionen tystnar. Fadern talar och han har mycket på hjärtat. Och Jesus låter honom tala och berätta. Och så säger Jesus, för fram honom hit till mig. Och de för fram pojken till Jesus. Och när han får syn på Jesus, då börjar anden genast slita i honom. Så att han faller omkull och vältrar sig på marken med fragda i munnen. Det var en chockerande syn. Men Jesus tappar inte fattningen. Lugnt frågar han fadern, hur länge har det varit så här med honom? Och pappan berättar om hur svårt hans pojke har plågats ända sedan han var liten. En ond ande kommer och sätter sig i honom och rycker i honom och får honom att vältra sig omkring på marken och tugga fragda. Symptomen som pojken uppvisar får kanske också tänka på epilepsi. Men folken tolkar dem som onda andars spel. Och nu vädjar han till Jesus att hjälpa den. Om man kan. Varför säger han så? Trodde han inte att Jesus kunde hjälpa? Jag tror att han trodde på Jesus. Och Jesus förmåga att hjälpa. Men nu har han ju varit hos några av Jesu lärjungar och bett dem om hjälp. Men de hade misslyckats. Kunde Jesus göra mer än de tror? Hjälp oss om du kan, säger pappan. Och så säger han till Jesus, förbarma dig över oss. Och hjälp oss om du kan. Underförstått, för de andra kunde ju inte. Vi vet inte exakt vad de övriga 9 lärjungarna gjort vid foten av berget. Men utifrån Jesus svar på deras senare fråga varför de inte kunde driva ut den onda anden, förstår vi att de i alla fall inte hade fastat och bett. Jesus säger ju att den här sorten kan bara drivas ut genom fasta och bön. Hur länge har det varit så här med honom? Frågade Jesus. Och i samtalet med den förtvivlade mannen och Jesus lyser Jesu medkänsla fram. Jesus hade inte behövt fråga hur länge sonen varit drabbad. Men det gör han. Jesus är äkta intresserad av mannens situation. Och det märker mannen. Och han formulerar en bön. Om du har kraft att göra någonting så förbarma dig över oss. Och hjälp oss. Och i grundtexten såg jag att det står att Jesus bad Jesus om hjälp under tårar. Han var så ledsen så han grät. Och då svarar Jesus, allt är möjligt för den som tror. Och så kommer några svåra ord om att Jesus undrar hur länge han ska behöva vara bland det här släktet som inte tror. Och de orden var nog inte i första hand ägnade till pojkens pappa, utan snarare till fariseerna och de skriftlärda med sina invändningar och sitt hån. Och kanske också i viss mån till lärjungarna med deras bristande tro. Fadern kastas mellan hopp och förtvivlan. Men så såg Jesus att en massa folk börjar strömma till. Det som händer väcker stort intresse. Men Jesus är inte intresserad av att få en massa åskådare, utan han tilltalar strängt den onde anden i pojken och säger till honom att fara ut ur honom och gå aldrig mer tillbaka. Och så blir pojken liggande alldeles stilla på marken. Och han är som livlös. Och många menar att han har avlidit. Men Jesus säger att han lever, han är inte död. Och så tar Jesus pojken i handen. Det tycker jag är så fint. Och så reser han honom upp. Och överlämnar honom till hans pappa. Och pappan och pojken kan gå hem friska och med glädje. Ja, det står ju faktiskt inte särskilt mycket om, eller ingenting om, hur fadern och pojken reagerade på det som hände. Men i Matteus evangelium, när det berättas om samma händelse, så står det att folket förundrades över Guds makt. Och nu ska vi lyssna till Lennart Larsson. Jesus, kär, gå ej förbi mig.
Jesus, kär, gå ej förbi mig. Låt mig bönhörd bli. Då åt andra nåder skänker, gå ej mig förbi. Låt och mig vid nåda tronen finna himmelsk ro. Då jag sjunker ner för krossan, Herre, lär mig tro. Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli.
Så vänder Jesus och lärjungarna tillbaka till stället där de skulle övernatta. Och när de kommit hem så kan inte lärjungarna hålla sig längre. Då de frågar, varför kunde inte vi driva ut den här demonen? Och Jesus svarar att den här sorten, den kan bara drivas ut med bön och fasta. Den här sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Men jag undrar om lärjungarna riktigt förstod vad det innebar ändå. Hade de inte fått auktoritet av Jesus att bota sjuka och driva ut demoner? Och de hade ju sett det hända många gånger förr. Varför fungerade det inte för dem den här gången? Och Jesus svarade att det krävs bön och fasta. För den som tror och ber och fastar, säger Jesus, är allting möjligt. För den som tror är allting möjligt. Det är nog inte i första hand fastan eller bönen i sig som ger kraft och gör under möjliga. Utan det är snarare en fråga om relationen till och beroendet av Gud. Brist på bön och fasta kan göra att vårt umgänge med Gud minskar och avtar. Och det kan leda till att fokus skiftar från tron på Guds kraft och möjligheter till vår egen begränsade förmåga. Utan kontakten med Jesus var det inget speciellt med lärjungarna. Det var ingen skillnad på dem och andra. Men allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Och då är det viktigt att förstå vad Jesus menar. Vad är det för slags tro han talar om? Han talar inte om tilltro till vår egen förmåga eller kraft, utan om tillit till den Gud för vilken allt är möjligt. Den tro för vilken allt är möjligt är den tro som litar på Gud. För den som tror är allting möjligt. Och Jesus menar inte att man automatiskt kan få allt man vill och önskar sig. Eller att det hjälper att bara tänka positivt inför livets svårigheter. Nej, han menar att allting är möjligt om man tror på Gud. Eftersom ingenting är omöjligt för Gud. Den tro för vilken allt är möjligt är inte en tro på tron som någon slags redskap genom vilken allt kan bli möjligt. Utan en tro som förlitar sig på att Gud är både mäktig och barmhärtig. Och att han har makt att utföra allt vad han har sagt och lovat. Den tro för vilken allt är möjligt är en tro på Guds godhet och makt. Inte på styrkan i min egen tro. Och det är en tro som litar på Gud. Också när man måste säga till honom, jag förstår dig inte. Förstår inte hur det handlar. Och förstår inte varför du inte gör som jag ber dig. En tro som litar på Gud i både med- och motgång. Och vänder sig till Gud varje gång det liksom blir svårt att leva. Och svårt att hantera situationen som man är i. Den store bedjaren Daniel, han bad inte i förlitande på vår rättfärdighet utan på din stora barmhärtighet ber vi. Vi ska be inte i förlitande på vår egen liksom präktighet eller stora tro eller vad det nu kan vara. Utan i tro på Guds stora barmhärtighet. Då kan tron växa. Hur kan tron växa? I en gammal bön från urkyrka bad man. Framförallt tackar vi dig för att Gud är mäktig. Att Gud är mäktig är kanske inte alltid det första vi nämner i våra böner. Men det är grundläggande. Att Gud är mäktig betyder att han har makt och resurser att genomföra allt vad han har lovat i sitt ord. Gud är mäktig. Det ska vi prisa honom för. I alla situationer. Tron är inte någonting som kan samlas på hög. Som pengar på ett bankkonto. Men Gud kan föröka vår tro. Genom svar på bön. Och då kan vi få erfara att allt är möjligt. För den som tror. Lärjungarna då misslyckades. Med att driva ut den onda anden. Men Jesus kan det de inte kan. Så lär Jesus oss att segern över det onda och den onde. Den går genom att sätta sin lit till honom. Han som har besegrat den onde genom sin död på korset. Vi behöver lära oss att tron inte alltid ser ut att segra. Ibland är Guds makt fördold. Jesus vet att det gäller även honom själv. I textens fortsättning berättas om hur Jesus börjar tala med sina lärjungar om att han ska utlämnas till de skriftlärda och fariseerna, och de ska utlämna honom till att dödas. De ska föra honom till korset. De ska vädja till Pontius Pilatus att korsfästa honom. Jesus vet att hans väg inte är den rätta vägen. Han räknar inte med att Gud ska befria honom ifrån det svåra. Han vet att det är hans väg och kallelse. Men han litar på att Gud är med honom, vad som än händer. Och ska vara det ända till slutet, döden på korset. Och sedan ska du uppväcka honom från de döda. Så får vi be Gud om att vi ska lära oss att säga till Gud: jag förtröstar på dig även när jag inte förstår dig. Och så lyssnar vi till Irene och Robert Johansson som sjunger om att vid hans kors finns rum. Sång. Gode fader, tag du vård om oss här i denna gård, så att far och mor får vara friska, glada utan fara. Gud som håller barnen kär, hjälp du den som liten är. Alla barn som lider nöd, hem där far och mor är död. Seglare på stormigt vatten, vandrare i mörka natten. Käre gode fader vår, trösta den som vilsen går. Amen. Så har du lyssnat till programmet Helgtankar, som sänds via radio NKS, Höglandets närradio, P5, 103,9 MHz. Programmet var producerat av Höglandskyrkan i Nässjö. Jag heter Lennart Thorsson och tekniker i studion var Monica Svensson.